Podplay.
Välkomna till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Med mig, Anna Ginghede och...
Ian Thorpe.
Just det.
Hette han inte så?
Jo. Absolut.
Han är jättestora fötter.
Ja, men det är väl signifikativt för de flesta elitsimmare. Är det inte det?
Ja. Ja, jag har ju varit på kravlekurs.
Ja, det har du varit. Innan du går in på avdelning kravel skulle jag bara vilja få tillägga att i påan så glömde jag påminna om vad det här är för podd man lyssnar på.
Jaha!
Ja, för det är ju den här podden vi ägnar oss åt true crime på riktigt. Det tyckte jag...
Exakt!
...kändes bra att få säga bara. Så!
Nej, men med en fas tycker jag ska säga det. För det finns ju så mycket true crime. Men här är ju true crime på riktigt.
Ja, men ska vi göra om det? Om vi säger så här, Lena, berätta för våra lyssnare, vad är det för podd man lyssnar på nu?
Alltså, det här är ju krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och här får ni ju true crime på riktigt.
Ja, där satt den. Det var bättre. Där satt den. Det var mer svung.
Det var bättre. Ja. Ja. Nej, men alltså, jag har inget mer att säga om min simkurs. Jag ville bara säga att jag har ett litet alter ego idag. Ifall du hör mig liksom börja plaska här, så är det för att jag fortfarande är i bassäng. Bassange.
Alltså, ser du en möjlig framtida, så att säga, motionskarriär i bassängen?
Absolut inte. Nej. Absolut inte. Nej. Jag är jättedålig och det var jättetråkigt. Så att nej.
Framförallt så är ju simning inte den roligaste aktiviteten.
Nej, men det är absolut oduglig sport.
Nej, man har tagit sig förbi de första tre längderna och bara, nej, men jag har 37 jävla längder kvar.
Ge mig, men jag får ändå ge det. Jag har ju inte anställt. Jag har frågat en av mina närmare vänner om hon kan tänka sig att göra mina badsessioner lite roligare. Och hon är ju gammal proffssimmare. Så att hon ska helt enkelt roa mig där i badet genom att prygla mig längd efter längd efter längd. Jag höll på att fan dö.
Ja.
Det är så jobbigt.
Du är ju gammal gymnast, konstsim, ja, det är inget som...
Ja.
Nej, inte det.
Du, jag kan tala om för att när jag dyker, då ska man egentligen ha viktbälte på sig, och sen på viktbältet ska du ha massa kilon.
Uh-huh.
Ja, för att liksom hålla ner, du har ju luft i västen och sådär. Och jag har en sån fruktansvärd densitet, så att jag kör ju noll vikter på mitt bälte. Så när man ska öva såna nöduppstigningar, då hakar man av sig bältet och liksom simmar mot ytan. Då flyter ju mitt bälte upp till ytan.
Ja, du pratar om en annan sport nu, dykning alltså.
Eller? Ja, men jag pratar liksom om det här med tyngd.
Ja, just det.
Och konstsim. Jag skulle säga så här, om jag hade på med konstsim så hade jag dött. Jag hade legat på botten. Jag hade för sig kunnat vara den de står på när de ska upp och fräsa där vid ytan. Jag kan inte hålla med ytan om jag inte har puffar eller något. Så nej. Nej, Anna.
Oh.
Nej. Men
nej,
kul själv... ändå på något sätt.
Själv har jag ju fått ett invaliditetsbesked idag som togs emot med på lite olika... Ja. Vi ska inte prata om krämpor, vi brukar ju hamna där. Men jag vill ändå få det sagt.
Det är kul.
Jag har en 10% invaliditet. Om det nu kommer som en överraskning för någon där ute, det tror jag inte. Men nu har ni det
bekräftat. Nej, det gjorde
bekräftat.
Inte det för mig. Men...
Nej.
Nej, men det gjorde... Och jag trodde ju att det var huvudet vi
just
pratade
det, att det
om.
Var
jag
mentala...
tyckte att det var lågt.
Just det. Bara 10%. Det är ändå...
Nej, hörni, nu har vi legat i lite ljusare segmentet en stund. Och vi kommer också avsluta i det lite ljusare segmentet idag.
Det måste
idag.
Vi.
Men däremellan blir det ju mörkt igen. Igen blir det mörkt. Och idag blir det fan i mig... idag, Anna, idag har du ställt in... dojerna ordentligt.
Mm. Ja, men det här är det här, topp fem
ett varnings...
mörkaste
ja, faktiskt.
Avsnitten.
Jag tror kanske att vi till och med får skicka upp en liten varningsflagg här. Det var länge sedan vi gjorde det.
Mm.
Om du befinner dig i en situation där livet redan är väldigt dystert. Och det kan det vara av olika anledningar. Mm. Eller att du precis just nu inte klarar av mer misär. Då skulle jag kanske tipsa om att pausa lite grann. Mm. Eller så tar du igenom det här. För att vi har ju varit här förr. Inte kanske precis just här. Och den vanligaste feedbacken vi får är fy fan vad hemskt. Men åh vad glad jag är att ni återigen tar er an ett ämne som är potentiellt alldeles för jobbigt. Men lägger er på rätt ton. Och det är ju, vi lägger rätt stor vikt vid att hamna där. Så vi diskuterar ju igenom ordentligt. Så här, vad kan vi ta med? Hur ska vi angripa det här? Och så vidare. Och även idag kommer det här gå jättebra. Vi gör det tillsammans. Mm. Men det är ett för viktigt ämne för att backa ifrån. Och nu Anna, får du ge oss en ingress på vad är det vi ska prata om? Eller vad är det du ska prata om idag?
Ja, men vi ska prata om en brottsföreteelse som nog för många människor betraktas som en av de allra värsta gärningarna.
Makabra, ja.
Och makabra. Det som brukar beskrivas som familicid, alternativt familjemord. Man kan till och med se benämningen familjeutrotning i viss litteratur. Ja.
Alltså det här utvidgat självmord tror jag folk slänger sig med, men då det blir lite för smalt. Men det är ju, vissa säger det om det här. Alltså att jag tar inte bara livet av mig själv utan med andra också. Fast det betyder inte riktigt det.
Nej, det gör det inte. Och det beror på att det är inte alla de här förövarna som tar sitt liv i samband med gärningen. Det finns lite olika statistik här. Lite drygt hälften såg jag i en av de senare studierna jag har läst av de förövarna. Mm. Oftast manliga förövare, nästan alltid män skulle jag vilja säga. Handlar om.
Som men alltså, inte alla män.
Absolut inte alla män. Det ska vi vara väldigt noga med.
Och men
det
bara
kanske,
män.
Det är kanske bra att vi tydliggör det då på en gång så vi inte får en backlash där så att säga.
Nej, men bara män.
Ja, uteslutande män. Det är betydligt vanligt. Det finns anekdotiska exempel. Det finns några fall runt om i världen där det handlar om kvinnor som begår dessa fasansfulla gärningar. Men det är nästan bara män det handlar om här. Mm. Och vad gör dessa män då definitionsmässigt för att det ska vara fråga om familicid? Jo, man mördar då sin vanligen en maka, en hustru eller en fru eller en sambo eller en partner eller mamman till ens barn. Till lika ett eller flera barn i samma familj. Ibland en
man
hel
utrotar familj.
Man utrotar en familj. Och det finns lite olika definitioner vilket gör detta fenomen svårstuderat. Eller rättare sagt, det är svårt att dra slutsatser av den forskning som finns. För att i de flesta fall så ingår familicid som en liksom subgrupp när man till exempel studerar dödligt våld mot barn, som jag har gjort.
Om vi har några nya lyssnare så vill jag bara säga nu här, eftersom du kanske inte kommer trycka på det så hårt själv. Anna är ju doktorand inom just våldsforskning med dödligt våld mot barn. Så att du står ju om någon rätt stadigt i den här kunskapen. Det är därför vi kan säga att det är true crime på riktigt. För det är kunskapsbaserat. Så att jag som tittar på manuset tycker också att det här är ju bara för jobbigt. Men det är väldigt tryggt att lyssna på någon som inte svingar hejvilt. Utan som kommer att prata om det på kunskapsbaserad nivå.
Tack Lena.
Det är fint att bjucka på det.
Absolut, det måste vi. Det är en av forskarens och vetenskapens absolut viktigaste uppgifter tycker jag. Det är att också omsätta kunskap faktiskt populärvetenskapligt. Så att den sprids och liksom tillgängliggörs för människor. För det är ju så att även om mitt specialområde hittills i min korta men ändå doktorandkarriär har varit inriktat på dödligt våld mot barn, så ingår de här fallen ju som en egen liten grupp. Därför att vi har några av de här fallen som det faktiskt handlar om att en hel familj, alltså flera barn i samma familj, mördas vid ett och samma tillfälle. Och om man läser lite grann om det här, i alla fall i engelsk litteratur, så kommer man stöta på en massa olika märkliga definitioner här som jag tror är obekanta för många. Ibland pratar man om uxoricid, vilket tar sikte på att man mördar sin hustru. Parricid, som handlar om att man mördar sina föräldrar eller en förälder. Siblicid, som tar sikte på mord på syskon. Ett syskon. Och filicid, som handlar om en biologisk förälders eller en vårdnadshavares mord på sitt barn. Så att alla de här begreppen, och det finns, den här listan kan göras jättelång, men de ingår liksom ofta som subkomponenter i de här fallen, kan man säga. Och vad karaktäriserar de här fallen mer då? Ja, ofta handlar det om faktiskt ganska våldsamma metoder. Alltså att utöva våldet och själva gärningen. Skjutvapen, vanligt. Kniv, vanligt. Det finns också exempel av kvävningsstrypning och sådär. Men ofta skjutvapen och kniv. Och det vet vi ju, det är ju liksom ett känt fenomen att män, när män mördar så tillämpas ofta mer aggressiva metoder. Och särskilt när det gäller mord på barn än när kvinnor mördar barn.
Och, passus, hur gör kvinnor?
Ja, men oftare så handlar det om mer invasiva och aggressiva metoder. Kvinnor, när det är kopplat till mord på barn, förknippas ju främst med mord på de allra minsta barnen. De här barnen som är nyfödda eller någon eller några dagar gamla.
Och då är det andningsvägar.
Då är det ofta fråga om andningsvägar, en kudde över andningsvägen. Eller, ja, ni förstår. Och när det gäller familjicid då, så vi nämnde det att det är ju i huvudsak en manlig företeelse, och det andra så att säga vuxna offret är nästan alltid en kvinna. Den mesta forskning utgår ju från heteronormativa föräldrarrelationer, och forskningen vad gäller samkönade relationer är inte lika utbredd, så att det kan inte uteslutas att det såklart kan vara fråga om samkönade familjicidfall också. Mm. Och det är såklart svårstuderat av olika skäl. Dels så är det lyckligtvis en händelse som inte sker särskilt ofta, vilket ju vi ska vara oerhört glada över. Vilket gör att fallen blir få, så att du behöver ha en väldigt lång studieperiod för att så att säga fånga upp så många fall så att det är lönt att försöka dra några slutsatser av det, som vi sen kan överföra på liksom i generaliserbara termer, om du förstår vad jag menar. Dessutom kan man ju inte titta på det prospektivt, det vill säga man kan inte liksom lägga upp en studiedesign och räkna på en viss tidsperiod och tänka sig ett visst antal fall, för vi vet inte liksom när nästa fall kommer, och det kan bli en jättelång tidsperiod, utan vi måste titta på det retrospektivt, alltså de fall som har skett. Och återigen, de här ärendena är så komplexa för att de innehåller så många olika typer av komponenter och riskfaktorer och förklaringsmodeller. Mord på barn har sin egen uppsättning, motivationsfaktorer och riskfaktorer. Mord på en vuxen partner har andra. Massmord, som det ju skulle kunna betraktas som, har sina riskfaktorer. Så att det här är inte så att säga enkelt att med forskningens hjälp liksom bli riktigt klok på. Och man kan fundera på hur vanligt är det här då? Mot bakgrund av det jag just sa, att det är ett svårstuderat fenomen, så finns inte så mycket statistik att luta sig mot. Men jag har ju tittat på 20 års fall av dödligt våld mot barn. Och eftersom mordet på barnet eller barnen ingår som ett kriterium för att det ska vara fråga om ett familjicid, så kan man ju ändå någonstans räkna med att jag torde ha fångat upp de flesta under min studieperiod. Och jag kan räkna grovt till 7 fall under 20 års tid. Så någonstans vartannat, vart tredje år så har vi en sån här händelse. Sen kan det tänkas att de här några fall hamnar utanför statistiken på grund av att en make eller maka då överlever till exempel. Så att det liksom uppfyller inte kriterierna så. Överlever ska jag säga.
Jag ser ju inte adresserna, jag ser städerna som du har skrivit. där de skulle vara aktiva. Eller där det skulle ha hänt.
Precis.
En av dem tror jag att jag minns. För då tror jag att jag jobbade i det området. För det är sånt där ärende jag aldrig kommer glömma.
Nej, och jag har ju att förhålla mig till forskningsetiska regler. Jag kommer inte gå in i detaljer kring de här fallen. Däremot ska jag säga att samtliga dessa har omskrivits i media. Hela förundersökningar ligger ute. Därför att de blir ju så uppmärksammade när de sker. Av förklarliga skäl. Det jag kan säga är att något eller några av dessa fall inbegriper båda föräldrarna. Alltså att båda föräldrarna har tillsammans beslutat att ta livet av sina barn och därefter sig själva. Så det är ju liksom en variant då av familjsidet, eller familjsiddefinitionen. Mm. Sen ska jag säga att det är ju betydligt vanligare att en förälder mördar sitt eller sina barn men avstår från att mörda den andra föräldern. Så då har vi ju att göra med de här filicidfallen. Är du med?
Ja, jag är med. Jag har bara så svårt att greppa de här grejerna. Hur mår du när du sitter och läser de här fallen? Vad det jag hamnade i nu?
Ja, men det är en jättebra fråga och jag har ju naturligtvis fått den förut. Och jag kan säga att jag har haft stunder, jag minns så väl vid ett tillfälle när jag satt med några av de här absolut mest brutala och fasansfulla fallen. Då gick Sixten i första klass. Då ringde de från skolan och sa att Sixten har ramlat från en klätterställning nere i backen. Och då satt jag på tågstationen och väntade på ett tåg. Och då var det som att fördämningarna brast. Då var det helt plötsligt min egen unges sårbarhet som ställde sig liksom som bjärt kontrast till de här ungarna som inte längre lever, som har utsatts för liksom mest... Nej. Alltså förstår du att det blev en sån... Det kom för nära. Och jag det öppnade alla tårkanaler jag har liksom, och fördämningar. Så att jag satt och grät själv som ett litet barn på den där perrongen. Men samtidigt, jag har ju hållit på med det här nu ett antal år. Och jag måste säga att ju mer jag förstår och lär mig, desto viktigare förstår jag också att jag måste fullfölja. Den här kunskapen är så viktig. Inte en jävla, ursäkta, unge ska mördas i vårt eller något annat land på grund av att en förälder mår psykiskt dåligt eller ska hämnas barnets andra förälder. Det är ett stort, stort misslyckande.
Ja. Är det övergripande målet att forskningen ska leda till kunskap så att man vet hur man ska göra framöver för att motverka det?
Ja, det är ju såklart i en önskevärld det mest ultimata. Att vi får verktyg så att vi kan förebygga fallen. Men också att vi upptäcker fallen. Därför att när det gäller mord på barn så är det en brottsofferkategori där vi lätt går bet. Därför att det är inte alltid det här våldet lämnar yttre synliga skador. Vi vet att de här förövarna har en förmåga att ljuga om vad som har inträffat. Våldet kan maskeras av andra naturligt förekommande sjukdomstillstånd och så vidare. Så vi vill ju också försäkra oss om att vi fångar upp vartenda fall there is. Och utreder det och ger dessa barn den postuma, om inte annat, upprättelse som de så väl förtjänar.
Just det. Ja, bra.
I USA så är det betydligt vanligare. Under 2022 har de alltså haft 17 fall. Nu ska vi komma ihåg att populationen där är ju mycket, mycket större naturligtvis än vår. Men ändå 17 fall på ett år där alltså hela familjer dödades av en närstående. Och i de allra flesta av de fallen så begick gärningspersonen också självmord i samband med dåden.
Och där ska vi också komma ihåg att de har helt andra vapenlagar i USA.
Det ska vi komma ihåg.
Där har de vapen hemma.
Yes, och det är väl ett faktum egentligen att valet av våldsmetod såklart styrs av var i världen man är boende, vad som är kulturellt, socialt, juridiskt och på andra sätt mer liksom betingat. Eller vilka förutsättningar som finns.
Ja, det är bara att jämföra med skolattackerna. De genomförs ju med vapen i USA.
Ja, Såklart.
Och de allra flesta av de skolattackarna görs med vapen som folk har handlat på legal väg.
Mm.
Yeah. Så att det är, ja, jag förstår.
Kanske passar det med en liten andningspaus här.
Det vore rimligt. Välkomna tillbaka till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Idag pratar Anna om ett helt gäng med döda kroppar. Hon pratar om utrotade familjer. Kanske i de fallen där någon i familjen har tagit beslutet, oftast pappan, att döda barnen. Och kanske barnens mamma och ibland även sig själv.
Mm.
Där är vi.
Där är vi. Och jag tänkte vi skulle närma oss ett sånt här exempel, hur dystert det än må vara. Och jag tänker inte prata om något av de fall som jag själv har fördjupat kunskap om. Men jag tänker berätta om fallet Abel Isaksson, som är sånt här fall som jag har liksom hört talas om, men som är lite höllt i dunkel, för det är väldigt svårt att få tag i information om det. Det finns naturligtvis på Kungliga biblioteket och på mikrofilm och så mer att hämta. Mm. Men jag tänkte bara kort dra det för att illustrera hur det kan se ut. Det här var ju en händelse som utspelade sig på 60-talet i Uppsala, och det är en händelse som såklart chockade inte bara Uppsala stad, hela stad, utan även en hel studentnation, akademin, kyrkan och en massa andra grupper. Vi pratar om långfredagen den 8 april 1966, och huvudpersonen i denna makabra historia är 43-åriga teologidoktor, ja, han var doktor vid tillfället för gärningen, och präst Johan Anton Abel Isaksson. Han var född på 20-talet i Norrland, där han också var verksam som präst, både i Kiruna och i Luleå under 50-talet. Men han kom att flytta senare till Uppsala och ingick äktenskap med sin hustru. Han var där lärare vid Stockholms teologiska institut och verksam som präst. Och Isaksson, jag har läst lite så här omskrivningar om honom. Jag har uppfattat honom som en yrkesskicklig person. Han var känd för att ge ganska frispråkiga predikningar. Och sådär. Och han hade mycket konfirmationsklasser, och där var han ofta inriktad på biologi och sexualitet och sådär. Men det var inget som jag uppfattat som stötande eller så, utan mer som att han ville bidra med kunskap och lärande till unga människor. Och han betraktades som en oerhört respekterad samhällsmedborgare som alltså slet väldigt, väldigt hårt med doktorandstudier för att då avlägga sin den här doktorsexamen som han sen då hade vid tidpunkten för brottet. Han bodde på Murargatan i Uppsala tillsammans då med sin hustru Berit och fyra barn i åldrarna 1-10 år. Och det var så här att på långfredagen då, 1966, så hade familjen planerat en skogsutflykt. Och man skulle grilla och tända brasa och allt det där. Så Isaksson gick till lokala varuhuset och köpte sig en yxa och en kniv för detta ändamål. Men så hände det då någonting natten mot långfredagen. Han ska i förhör senare säga att han förvarade yxan och kniven i en påse bredvid sängen. Och att han vaknade vid 3-tiden på alltså långfredagens morgon då. Och då hört röster som har uppmanat honom att mörda hela sin familj. Och det är också vad som sker. Han dräper alltså alla sina barn och sin hustru när de sover. Med yxan och med kniven. Och avsikten var att han också skulle ta sitt liv. Så han hade skrivit avskedsbrev. Han skar sig djupt och svårt i sina handleder, men han överlever detta. Han blöder naturligtvis ur mycket, men han avlider inte och slår larm och sedermera grips.
Men stopp och belägg.
Mm.
Mellan han vaknar och hör röst att han måste mörda sin familj och han gör det, så har han också varit vid tillräckligt sinnesfulla bruk för att sätta sig och skriva avskedsbrev.
Det beskrivs att han gör det efter att han har skurit sig, så som att i väntan på döden att det ska ske. Men döden infaller aldrig, utan han överlever detta ju. I förhör då, så när man försöker få en djupare bild av Isaksson, så framkommer en bild där man faktiskt kan fånga upp möjliga riskfaktorer. Dels så har han kämpat tydligen något oerhört med sin doktorsavhandling. Hans akademiska mål var att bli docent. Och på den tiden ställdes då väldigt höga krav på själva doktorsavhandlingen, så att man då la grunden för den möjliga akademiska karriären och målet. Och i samband med att han arbetade med detta på nätterna och sådär, så lär han ha utvecklat ett narkotikamissbruk. Han hade grava sömnproblem och frågan var om man då förskrevs kanske läkemedel för att hantera sin sömn bättre, eller hur nu det här yttrade sig. Han hade depressiva problem och en hel del hjärnspöken alltså, och bland annat så hade han hallucinationer som återkom. Nåväl, Isaksson dömdes naturligtvis för gärningen och han fick rättspsykiatrisk vård på Ulleråkers mentalsjukhus. På morddagen, ett år alltså efter långfredagen 1966, så tar han sitt liv till slut genom att dränka sig i Fyrisån. Och det de få berättelser, eller vad ska man säga, återbeskrivningar av det här fallet som finns där ute, det reagerade jag på när jag letade information om just det här fallet. Det är att många beskriver den här händelsen som en tragisk olycka eller ett tragiskt familjedrama. Kan vi prata om det här, Lena Ljungdahl?
Men det är ju ingen, dåliga rubriksättningar är ju ingenting som försvann på 60-talet. Det tycker jag fortfarande man kan se.
Absolut.
Familjetragedi, familjebråk, kvinna ihjälstucken. Oh. Nej. Det är mord. Det är mord vi pratar om.
Det är ingenting annat.
Sen att det är tragiskt.
Jo, naturligtvis. Ja. Men när man pratar om fem människor som mördas medelst yxa och kniv av den som förväntas inbringa trygghet och allt det där andra, då kan man inte prata om en familjetragedi. Det är mord och ingenting annat.
Ja. Nej, jag håller helt med det. Och det förekommer ju än idag. Alltså att man har jävligt skeva rubriksättningar. Skriv istället för gärning rakt upp och ner istället. Så slipper man bli lite lurad över vem som är passiv och vem som var aktiv i själva gärningen.
Men låt oss prata om saken för vad det är. Liksom. Mm. Det är det jag efterlyser. Så att också fokus hamnar på rätt sak. Nåväl, ska vi prata lite grann om olika tänkbara motiv till de här gärningarna, eller i vart fall motivationsfaktorer? För det är svårt att urskilja faktiskt båda delarna i de här fallen. Och återigen, det här beror på att det är ett ganska svårstuderat fenomen. Men jag har gått till litteraturen, eller jag kan den här litteraturen ganska väl, för att jag har tvingats ta in den, så att säga. Ja.
Man vill ju gärna tro att alla är psykiskt sjuka. Att det inte ska gå annars.
Eller hur? Och varför är det så? Är det för att vi har lättare, så att säga, att förhålla oss till att det kan bli så fel? Liksom? Är det därför?
Jag tror att om en person visar sig inte vara psykiskt sjuk. Nu kommer min gissnings... ett smatterband av gissning här. Om en person är liksom kliniskt, juridiskt, psykiskt sjuk, då blir det så här, jaha, alltså man vill så jävla gärna ha en förklaring. Mm. Och den jag vill ha ska ligga väldigt långt ifrån mig själv. Mm. Om det är en person, en man mellan 30 och 40 år, som vaknar på natten och slaktar sin familj, mördar hela, och personen inte visade sig vara psykiskt sjuk, utan var en du beskrev ju han Abel, eller vad han hette, som en tämligen välfungerande person fram till han vaknade upp och hörde röster. Om den personen inte då skulle ha varit psykiskt sjuk, då kan ju det förlängningen betyda att vad fan kan jag också vakna upp och bli
just det.
Och man vill ju väldigt gärna särskilja sig själv från människor som begår gärningar som jag inte vill liksom lägga på min palett.
Mm.
Det är en klassiker, om någon har våldtagit, ja, men han måste vara psykiskt sjuk eller ett djur, eller du vet så här, man vill ju hitta någon form av förklaring som gör att du blir väldigt långt ifrån mig.
Ja, just det. Just det, den här demoniseringsgrejen ska hamna så långt bort ifrån en själv som
jag tror det är naturligt.
Ja, det är rimligt. Jag köper det fullt ut. Och du nämnde det här med att Isaksson betraktades som en välfungerande, så att säga, familjefader som var djupt involverad i sin akademiska karriär och allt det där. Och jag måste tyvärr medge att flera av de fall jag själv känner till, så är det lite samma fenomen, att de här förövarna beskrivs som fina familjefäder utan någon uppenbara liksom tecken på psykisk ohälsa. Men det är ju faktiskt så att man kan inte utesluta att det har funnits där obehandlat, men att det ändå har fungerat socialt på jobbet och allt det där. Så att man kan nog inte dra för stora, så att säga, växlar av det heller.
Nej, men och det känns väl som att den vanföreställningen måste vi ju släppa. För efter att ha jobbat som polis i många herrans år, alltså så många gånger man har... Jag vet en person som brutalt våldtog en tjej på en lekplats i Söderort. Mm. En annan snubbe som vi grep som stod och runkade utanför balkongdörren på två små barns... de bodde i Sutteränghus, och visade sig, ja, men han var ju en yrkesför trebarnspappa från Täby. Alltså, vi måste släppa föreställningen att man ska kunna se på människor vad de har för något mörker i sig.
Mm.
Det är alla jävlar, i alla kontexter, i alla samhällsklasser, alla intellektuella samhällsklass, eller förutsättningar och så vidare. Det går liksom inte att se på folk.
Jag tror att man kan sammanfatta det som att det inte är en homogen grupp förövare.
Nej.
Utan det är en grupp som uppvisar helt olika personliga egenskaper och riskfaktorer och allt det där. Men om man tittar på några ändå hyggligt nya studier, så vill jag nämna en som Majo 2014 gjorde med medarbetare. Och då studerade man familjicid i USA, Kanada, Holland och Storbritannien. Och där konstaterar man att man försökte då ringa in några såna här faktorer som återkommer. Och där konstaterar man att det var oftast fråga om män och makar som har ett behov eller hade haft ett behov av att utöva kontroll och makt över sin familj. De hade ofta tidigare uppvisat våldsbeteenden och våldsutsatthet själva under sin uppväxt och sådär. Och dessutom såg man ofta att det förelåg en ekonomisk stress sett då till arbetslöshet och ekonomiska förhållanden helt enkelt. Men om man kliver fram några år i tiden och tittar på AHOs med medarbetarestudier, där man tittade på bakgrundsfaktorer i de här fallen som hade skett i uteslutande västerländer, så såg man att förövarna tvärtom var ofta högutbildade, men de var överrepresenterade vad gäller psykisk instabilitet och särskilt i form av depressiva problem och personlighetsstörningar, ibland komplicerat av missbruk. Och många hade tidigare sökt hjälp för psykiska problem.
Mm.
Men återigen, kom ihåg nu, nota bene, att det beror på hur man har lagt upp sina studiedesigner. Det är inte säkert att man i den första studien undersökte hur ofta de här förövarna hade sökt psykiatrisk hjälp. Mm. Så att de är liksom designade på olika sätt. Det är svårt liksom att få en enhetlig bild. Och jag vill också referera lite grann till en litteraturöversikt från 2019 som då är den nyaste som Karlsson med medarbetare tittade på. I den gruppen begick förövarna suicid i drygt 50% av fallen. Där såg man en överrepresentation av psykisk ohälsa, relationsproblem och ekonomisk utsatthet.
Så att det relationsproblem? Finns,
ja, alltså vårdnadstvister, pågående skilsmässa, ekonomiska så att säga, oegentligheter och sådär. Men även dessa författare till den studien drar slutsatsen att det är svårt att dra liksom säkra slutsatser om riskfaktorerna. Men jag skulle vilja säga att utifrån de fall som jag själv känner till och har läst om, inte bara mina egna, inte bara de svenska utan även de i andra länder, så handlar det ju ofta om, skulle jag säga, ilska, hämnd. Att man vill hämnas barnens mamma egentligen. Att konflikten inte är riktad barnen, utan det handlar om en konflikt mellan förövaren och den andra vuxna.
Mm.
Till exempel skilsmässa, en vårdnadstvist eller någonting annat.
Jag tänkte säga, är det som vanligt en riskfaktor när hon vill lämna eller har uttryckt sådana tankar på att...
Definitivt.
Avsluta.
Och det är en riskfaktor när det gäller filicid, alltså mord på barn, utan att för den sakens skull mamman nödvändigtvis behöver mördas i samma gärning.
Så om du lämnar mig nu så mördar jag våra barn.
Ja, det är känt att alltså barnen används instrumentellt i våldet som riktas mamman.
Och husdjuren.
Och djuren. Helt rätt. Och det finns studier som har föreslagit kanske två subgrupper av förövare. Dels de här hämndlystna förövarna som då drivs av en vilja att hämnas hustrun. Men också en grupp identifierade förövare som är motiverade av en pseudo-altruistisk motivbild. Och vad är altruism? Altruistiska mördare? Jo, det handlar om de här männen, personerna... enstaka kvinnor också ska sägas när det gäller mord på barn, som lever med tron att, eller föreställningen om att ett barn lider mer som varandes i livet än som avliden. Du minns kanske...
Ja, men alltså altruism generellt är ju lite självuppoffrande. Att man gör saker för någon annans skull. Att jag gör det här för din skull. Mm. Det är bra för dig att jag gör det här.
Mm.
Sen att man har det som ett motiv i det här, det blir ju bara ännu stördare.
Ja, men det gör det ju. Och man kan ju tänka sig här att det finns en överlappning kopplad till psykisk ohälsa också. Alltså det ena behöver inte utesluta det andra. Jag upplever i mycket forskning att just det här med psykisk ohälsa, de akuta psykoserna med vanföreställningar och samtidigt en liksom pågående konflikt eller tvist av något slag liksom, späder på motivationen att fullfölja det här. Bjärredsfallet kanske du minns, och det kan jag prata lite grann om, för det har varit så otroligt väl kommunicerat i media. Om jag läser innantill från vad polisen gick ut med i media från det här tillfället. Det handlar ju alltså om en hel familj som hittas döda i en villa för några år sedan. Mm. Det handlar om två flickor som hade diagnostiserats med sjukdomen ME, alltså kroniskt trötthetssyndrom. Och till media så rapporterades att det fanns ett avskedsbrev från föräldraparet som berättade att man varit överens om beslutet att avsluta sina och sina döttrars liv. Anledningen som beskrivs i brevet var att de inte såg någon livskvalitet eller framtid på grund av sina döttrars sjukdomssituation. Och det här uppvisar ju då altruistiska eller pseudo-altruistiska inslag, därför att det fanns kanske hjälp såklart för de här barnen att få. Och döden var ju inte en nödvändig utgång såklart för att kunna hjälpa den här familjen. Nej. Tittar man då på Abel Isakssons dåd så fanns det väl ganska många riskfaktorer då sett till vad jag har beskrivit här, vad man har hittat i annan forskning. Dels narkotika eller substansmissbruket, dels hallucinationer kopplat då till och depressiva problem ska sägas, som skulle absolut kunna ha handlat om att han levde med psykisk ohälsa. Men det finns också faktiskt omnämnt att han var otroligt kränkt efter att ha fått kritik för sin avhandling. Han fick inte det högsta betyget på den som han behövde för att senare få bli docent under den här tidsperioden då, eller tidseran. Så man kan tänka sig att det också fanns ett liksom hämndmotiv som blev ju fullständigt missriktat naturligtvis, men som ändå liksom underhöll kanske hans, vilja att egentligen kanske ta sitt eget liv och valde att fullfölja på det här sättet. Absolut.
Om man tittar på radikaliseringsprocessen, jag återgår då till liksom mitt djupområde med skolattackerna. Det här med att man upplever en orättvisa, att man samlar på oförrätter. Och att, och att den utlösande faktorn oftast är en upplevd kränkning. Men att den kränkningen inte behöver ha att göra med själva orättvisan från start.
Ja, vad intressant.
Att kränkning så som att jag blir lämnad av min partner, att jag blir avskedad från mitt jobb, att jag blir utkickad från skolan, avstängd och så vidare. Att det kan vara en upplevd kränkning som blir sista katalysatorn för någonting annat som jag lägger och puttrar. Det finns ju likheter när jag lyssnar på dig mellan de här olika typer av radikaliseringarna.
Verkligen. Tror man skulle kunna förhålla sig till det här fenomenet som ett resultat av någon form av radikalisering?
Nej, men alltså om man tänker så här, de är ju någonstans så har de ju glidit in, kanske inte då han som helt plötsligt bara vaknar upp och hör röst. Jag vet inte hur våldsam han var innan eller kontrollerande, men om man vaggas in i någon form av våldsbejakande, om man har det som en modell att lösa konflikter, att utöva makt och kontroll, är våldsam och så vidare, så är ju det någon form, tycker jag, det är någon form av att man radikaliseras i den personlighets liksom typen, och sen släng på lite mediciner, lite depressioner och sen en sista liksom kränkning, så har man nog till slut kanske rättfärdigat sin egen våldshandling. Jag hör liksom samma sak när du pratar som de jag kikar på.
Ja. Gud, vad intressant.
Men jag vet också att du ska prata om de här fallen faktiskt kan förebyggas. Men innan du ska få göra det ska vi gå på en sista paus.
Yes.
Då är ni hjärtligt välkomna tillbaka till podden. Anna har ju försökt beskriva de här fallen och det som de olika studierna kan påvisa eller inte kan påvisa. Men går det här på något sätt att förebygga? Eller är det bara så att vissa personer är tickande bomber och helt plötsligt bara utplånar sin familj av olika skäl som vi knappt fattar?
Ja, men alltså liksom fallet dödligt våld mot barn, där det ofta är fråga om en liksom plötslig outburst av våld, så känner vi igen det när vi pratar om de här familjicidfallen. Alltså att man kan få en känsla av att det här oftast då sker till följd av ett plötsligt infall. Och det är klart att är det så, då är ju det här fall som är väldigt, väldigt svåra att förebygga. Samtidigt så kan man ju dra paralleller till att det dödliga våldet mot barn har ju minskat ganska drastiskt, alltså sedan mitten på 90-talet, har halverats i omfattning sedan mitten på 90-talet. Ja, precis. Det är det man då blir lite nyfiken på och förstå. Och det vet vi inte säkert, men det vi kan se har hänt under samma tidsperiod, det är att förskrivningen av psykofarmaka har ökat Och mödravårdscentraler och barnavårdscentraler har intensifierat deras liksom riskbedömning och kartläggning av förekomst av psykisk ohälsa hos både blivande mödrar och nyförlösta mödrar och så vidare. Det är några förklaringsmodeller till att det dödliga våld mot barn skulle kunna ha minskat. Alltså att genom de här insatserna har man också förebyggt mord. Och det är intressant.
Vi kan konstatera att allt var inte bättre förr.
Allt är inte bättre för, definitivt inte. Nej. Men när det gäller familjicidfallen då, så behöver vi återigen vända oss till forskningen för att se vad man har där landat i. Om det fanns så att säga red flags här som man hade kunnat fånga upp så att säga innan gärningarna. Och då vänder vi oss till Hamilton et al, som det heter på forskningsspråk, med medarbetare alltså. Där konstaterar man att hälften av förövarna i deras material hade alltså öppet hotat att ta sitt liv före gärningen. Och över 60% hade också hotat att döda det andra vuxna offret. Alltså uttalat det här på olika sätt, verbalt, med sms, e-mail och så vidare. Så där hade det alltså funnits signaler, om man säger så.
Och 62% av fallen.
Ja, precis.
Det är mycket.
Ja, det är det verkligen. Och,
alltså om man tänker på de organisationer som jobbar med suicidprevention, alltså kunskap om de här delarna. Mm. Det är ju inte, alltså sett till det här så är det ju inte bara brottspreventivt, eller det är inte bara preventivt för suicid, men det är också direkt brottspreventivt. Verkligen. Om man kan tänka sig att några av dem, väldigt få, men några av dem kanske också kommer ta med sig fler personer in i döden.
Helt riktigt. Och tittar man på en rapport som, alltså motsvarigheten till Svenska Folkhälsoinstitutet i Finland har gjort, där man tittade på signaler som föregick familjicidfall, så fanns det i princip i samtliga dessa fall sådana signaler. Antingen sådana som tog sikte på eller som innebar att förövaren hade sökt hjälp för psykiska problem, eller att självmordsbrev hade skrivits före gärningen, att man hade förändrat testamenten, man hade köpt in ammunition, sökt på internet, på familjesid och på olika sätt att fullfölja sin gärning. Däremot var det väldigt få av dessa som hade haft stöd och hjälp av socialtjänsten innan, vilket man skulle kunna tolka som att det ändå liksom i grund och botten har varit välfungerande så att säga familjesystem då, eller de har inte behövt hjälp av sociala myndigheter. Så för att sammanfatta detta, alltså vilka såna här red flags ska vi skicka ut till våra kära vänner och kollegor inom polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och övriga? Ja, alltså jag skulle ju vilja, och nu, det här är ju inte, har ju inte uteslutande en forskningsmässig grund, eller det har det väl egentligen, det är väl en uppfattning baserad på vad andra har kommit fram till och vad jag själv har konstaterat. En psykiskt instabil man som drivs av att hämnas sin, alltså mamman till sina barn. Alltså där det finns en pågående konflikt. Särskilt en psykiskt instabil man där det också finns en vapenlicens till exempel. Och för det tredje, en psykiskt instabil man som har gett uttryck för att jag kommer att hämnas barnens mamma, eller jag kommer mörda, eller jag kommer ställa till med ett helvete och så vidare. Det torde vara varningsflagg som vi måste ta på allvar. Och det gäller inte bara utfallet familjicid, det gäller utfallet mord på en närstående partner. Eller, och eller mord säga,
det är
på
samma
barn.
Red, ja, alltså det blir ju red flags för alla former av de så kallade brott i nära relationerna.
Ja, och det grövsta våldet. Ja, det är det. Det här är ett så mörkt område och ämne, men jag känner faktiskt ändå någonstans en stolthet, Lena, att vi vågade och orkade ta i det, därför att det är någonting oerhört viktigt. Det här är ju det värsta tänkbara egentligen.
Och, ja, men alltså, tänk att släcka en hel familj eller att släcka... Jag är så arg på dig och jag är så dålig på att hantera det, mig själv och den konflikten. Och du säger konflikt, ibland tänker jag att det kanske bara den ena som har konflikt med den andra. Det kanske inte är så att det krävs två för de här konflikterna. Men att släcka en familj eller bara ta barn... Nu kommer jag säga någonting som låter jättekonstigt. Men ska du döda barnen så ta för fan mig då också, kan jag känna. Mm. Därför att hur överlever man en sån sak? Det övergår mitt förstånd. Jag kan liksom inte greppa det. Även om jag har suttit och pratat med människor som har genomlidit det och på något vänster tragglar sig igenom. Eller de typ överlever, men inte så mycket mer än det.
Ja, nej, men alltså man kan ju inte föreställa sig vad det innebär. Och det finns ju återigen... Det finns ju ett antal fall som inte hamnar i statistiken till följd av att den andra vuxna överlever eller att förövaren så att säga inte fullföljde med planen att ta livet av föräldern eller ta sitt eget liv och så vidare. Så att planerna på detta och försöken är ju vanligare än de fall som så att säga hamnar i statistiken, så kan man säga.
En fråga utifrån kanske din forskning då, eller om det här, doping. Mm. Det var ju ett tag när det var rätt många sådana där vittnelser, som det heter. där man kunde säga att doping var en av de där grejerna som gjorde att det blev ett sånt fruktansvärt övervåld på familjemedlemmar.
Nej, men alltså,
är det något som jag bara känner eller är det någonting du kan se i dina studier?
Ja, men alltså, det finns ju forskning som ger stöd för att doping kan öka så att säga, den aggressiva potentialen hos en man. Så är det ju, definitivt. Och man kan tänka sig, jag kan inte erinra mig något sånt. Jag kan erinra mig sådana fall när en man har mördat sin hustru eller flickvän. Exakt. Eller sambo. Definitivt. Och man kan ju tänka sig steget att tänka att om man är en hämndlysten förövare, så är det klart att man kan tänka sig att en liksom dopingproblematik såklart kan bli graverande. Alltså att de aggressiva beteendemönstren förstärks av att du faktiskt också brukar AAS, helt enkelt. Eller anabola steroider. Ja, som sagt, det är ett tungt ämne och vi har full förståelse för om ni tycker att det här var allt för tungt att ta sig igenom. Och ni som har gjort det får vi väl rikta någon slags kudos till. Det är ändå bra och viktigt, för jag tänker att...
Nej, men jag tänker ofta så när det är ämnen som jag inte vill, du vet, man vill inte se, man vill inte höra, man nästan känner sig som man håller för öronen, så bara, fast det här är ju människors vardag, jag kan ju åtminstone skaffa mig kunskap om andra människors verklighet. Det är det minsta jag kan göra, skaffa mig kunskap, fundera på vad kan man göra för att motverka, på vilket sätt kan man hjälpa, vilka riskfaktorer ska man ha ögonen på, och om jag nu någon gång skulle vara en person som kan liksom praktiskt eller känslomässigt hjälpa till, då behöver man ha lite kunskap, men också djup respekt för dem som tycker att det är så tungt som att jag bara, nej, jag kör studsen på den här. Det här är inte ett ämne för mig. Och då är det bra det också.
Bra sagt, Lena. Men du, ska vi då släppa detta tema?
Ja, vi släpper det. Ja, och som vanligt så avslutar ju vi våra poddavsnitt lite ljusare. Eller ja, ibland är det ganska mörkt, men ett annat känslouttryck. Varannan vecka kör ju du din jätteviktiga lista. Där du listar, det kan vara någonting med om döden, djuren eller könet.
Fekalier eller tråkiga... utfall av semesterresor. Ja, det kan vara högt och lågt.
Det kan vara olika. Och jag kör ju varannan vecka Lenas rövhatt. För att livet erbjuder mig väldigt många tillfällen att lacka på folk. Mest på homo sapiens. Och egentligen så är det ju listan den här veckan.
Ja.
Men du bad ju om avlastning eftersom du visste att du skulle hålla låda hela avsnittet. Så att jag... Jag kan glädja er om att jag har träffat på människor även denna vecka. Så att det finns en rövhatt.
Gud vad härligt. Men har vi någon samhällsinfo först, kanske?
Ja, men vi har ju det. Idag är det ju torsdag den 2 februari när det här släpps.
Just det.
Och det är också, ja, det är också den dagen då du och jag, Anna, satt i en soffa på Nyhetsmorgon.
Och svettades 10:30.
Ja. Ja, jag är också lite spänd inför det här. Eftersom vi spelar då in det här innan torsdag. Jag tycker alltid att människor ser ut att liksom nästan sväljas av den här soffan.
Det kommer inte alltså, hända
går
i mitt
ens
fall.
Att sitta
jag kommer äga den. Jag kommer äga den jävla soffan.
Ja.
Trust me on this one, honey.
Ja, jag känner mig att jag kommer vilja ha en kudde i svanken. För att liksom komma upp lite grann. Ja, i alla
bara,
fall.
Bara du inte tar en kudde och sätter dig på. Så
det kan ske. Det kan ske. Som en liten panelhöna. Ja. Nej, men... för ni som lyssnar då på morgonen så slå på TV4 10:30. För det andra så går det säkert att efterlyssna på något sätt.
Mm. Absolut. Mm.
Och sen vill jag bara puffa också för spaningen.
Mm. Mm.
Den är ju en gång i månaden och nästa gång, det är ju drygt en vecka kvar. Men för ni som undrar, vad tog er en spaning vägen som inte har någonting med krim att göra? Så finns den, men för att man ska hitta den så behöver ni gå in via podplay.se eller i podplay-appen. Där finns alla våra avsnitt, men där syns också spaningen.
Mm.
Ettorna och nollorna gör så att om ni lyssnar på någon annan plattform så kommer den inte synas, men den finns där.
Ja, den
Go
finns
fetch.
Där. Ja, den finns. Den ligger och bara göttar sig och väntar på att bli lyssnad på.
Och det finns till och med ett nystartat Instagram-konto kopplat till den podden för att vi ska särskilja lite. Så att om ni vill då se avsnittstexter och lite sådär som handlar om det spaningen. För spaningen är ju lite längre. De kommer en gång i månaden men de är också lite längre. Mm. Så går ni in på spaning med LJB. Spaning med L som är Ljungdahl. J som är Ginghede. Och B som är Broddare. Där kommer det dyka upp saker.
Just.
Det var väl det som var viktigt.
Ja, jag tyckte det var väldigt väl sammanfattat.
Bra, jag ser inte dig Anna längre.
Nej, jag gick genast in på det nya Instagram-kontot och botaniserade.
Ja, nu jävlar. Trigger happy.
Men nu, fasen. Ja. Ge mig den där rövhatten nu någon gång.
Här kommer den.
Lenas rövhatt.
Jag har shoppat.
Jaha.
Jag har varit på affären. Nej, det har jag inte varit. Jag har varit på en internetshop. Och du vet ju att det finns få saker som irriterar mig så mycket. Om vi bara bortser från trafiken.
Ja,
och lastbilar som kör om lastbilar.
Banan irriterar dig också väldigt mycket, det vet jag.
Ja. Mm. Ja. Men det finns en sak som jag ofta återkommer till. Det är människor som inte är bra på sitt jobb.
Just det. Ja,
jag har ett jobb. Jag bär lön för ett jobb som jag inte borde ha för att jag är oduglig på mitt jobb. Jag borde ha ett annat jobb eller kanske inget jobb alls, vad vet jag. Men nu kom jag i kontakt med då vi kan kalla det en kundtjänst.
Jaha. Oj, vad spännande.
Och då kan man ju tro, om man liksom smakar lite på ordet, kan man ju tro att det är liksom en person som står till tjänst för kunden.
Just det, det är en kundtjänst.
Man kan ju få den liksom villfarelsen att det här är en person som jobbar med kundtjänst. Men nej. Jo, jag köpte en teknisk pryl.
Mm-hmm.
Den kostade ungefär 10 000 kronor.
Oj.
Ja, jag satte på mig investerarbyxorna och så köpte jag den.
Mm.
I somras, jag var nöjd. Den har funkat. Ja, jag kände mig nöjd. Den kom hem, den vägde ungefär 20 kilo. Jag släpade den, jag åkte till affären, hämtade den, släpade hem den, packade upp den, öppnade den, nöjd.
Mm.
Sen så tog det ungefär 2 månader, inte nöjd,
inte
den pajade.
Det gick sant.
Nej. Den pajade
och lät. Var det för Wish du hade beställt något?
Nej. En svensk butik.
Tänkte verka stökigt med när jag kontaktar Wish kundtjänst.
Nej, det här fanns liksom, det fanns någon på andra sidan.
Ja,
Så att jag, den här saken börjar låta som en skördetröska. Har du sett de här Instagram-filmerna när man kastar in en stor sten i en torktumlare och låter just den det, så att säga, skaka sönder? Tänk dig så.
Ja.
Jag tog en liten kort filmsnutt på det hela och skickade då till kundtjänst och sa så här: hej, hej, jag köpte den här för 2 månader sedan. Supernöjd.
Mm.
Inte längre nöjd. Därför att nu låter den så här. Bifogade ett litet klipp. Då fick jag svar så här: ja, här får du returlappar. Du får skicka hit den så får vår tekniker se om det är något fel på
just
den.
Just det.
Han bara,
ja.
Men so det kan vi väl redan det kan vi väl konstatera att det redan är. Eftersom det låter så att grannarna vaknar. Men absolut. Jag var semisur här. Semisur. Och så var det väldigt viktigt med hur du förpackar och så vidare. Ja, ja. Så att jag...
Får jag fråga, var det en tvättmaskin?
Nej, det är ingen tvättmaskin.
Nej. Men en stor tinges, så att säga.
Ja, den är ganska stor och tung.
20 kilo känns ju ändå... Ja.
Jag åker och köper en kartong. Jag åker och köper massa såna här fint förpackningsmaterial.
Bubbelplast.
Efter konstens alla regler.
Yeah.
Baxar nu tillbaka till postkontoret. Skickar den. Sen tar det 3 dagar, så får jag tillbaka den. Det tar inte längre tid än så. Och då ser jag ju på då försändelsen att den här är ju mosbricka. Alltså, de har ju inte förpackat den efter konstens alla regler. Nej. Det ser ju ut som att den... Ja. Så jag öppnar den då. Samtidigt har jag fått ett mejl där det står så här: nu har vi skickat tillbaka, våra tekniker tittar på den. Det var inget fel på den, så här får du tillbaka den.
Men är du skön eller hörde de
nu
inte?
Nu öppnar jag kartongen. Ursprungsfelet kvarstår. Plus att den är helt den är sprucken. Alltså, den är också helt sprucken. Alltså, den är helt av. Så jag står nu med en maskin som både har kvar sitt fel och är sprucken. Så då ringer jag till kundtjänst. För jag har hittills bara haft mejlkontakt. Jaha, ja, nu är den ju sprucken. Och då säger kärringjäveln så här: ja, men då kanske du hade packat den dåligt när du skickade den till oss.
Men,
så det är mitt fel. Men vänta. Och så tog jag då upp mejlet. Fast ni skrev ju alldeles nyss till mig att ni har tittat på den och att den var felfri.
Ja, men, alltså,
så nu kan inte du köra med att jag har förstört den när jag skickade den till er. För den har ju uppenbarligen varit hos er.
Nu är den inte felfri.
Nej, och du har skrivit till mig att den var felfri när den kom till er. Så den där jävla förklaringen kan du stoppa upp i röven. Nu var jag inte längre semisur. Jaha, då får jag skicka en ny returblankett till dig. Så får du skicka upp den igen. Ja, men den är ju för fan i lösbladssystem. Den sitter ju inte ihop längre. Vad fan ska ni med den här till?
Jag skickar en 25-bitars pussel till dig.
Ja, men vad fan? Så, nej hörru, Britt-Marie. Nu kanske vi gör så att du skickar en helt ny till mig. Och så tar jag den här i återvinningen och sorterar som plast.
Mm.
Därför att det är ju ingenting kvar av den. Ja, men vi förpackar allt det väl. Och då rycker jag upp, alltså de har tagit en jävla kartong och i den har de... Om du tänker att du tar en flyttkartong och sen så bara finmaler, så det låg bara ett konfetti av wellpapp.
Just det.
Den väger 20 kilo.
Ja, där har du en norsaks.
Nej, men du vet att när folk försöker så här, när man själv gör alla rätt, jag har betalat, det går 2 månader, jag mejlar, jag filmar, jag skickar snällt och jag tar tillbaka den, jag öppnar den, hör om mig, och så kör de en sån här rövare. Nej, men det kanske var på vägen hit det gick sönder. Men nej, men jävla alltså, pucko,
de glömmer
den
bort.
Var ju hel!
Ja,
jag blir galen.
Framförallt så glömmer de ju bort ett fundamentalt perspektiv om man jobbar med kundtjänst. Det är ju kundens perspektiv, så att säga.
Nu är en sak till som irriterar mig oftast. Men dålig på sitt jobb. Och människor som underskattar mig. Det tar mig, det funkar inte bra på mig.
Nej.
Då blir jag så här, vänta. Jag har ju filmat den, både när den lämnade mig. Ni har skrivit att den var hel när den kom fram till. Och nu försöker du säga att det är mitt fel. Var bor du någonstans? Vad är chefen? Jag vill prata med chefen.
Ja, det...
Jag blir Karen.
Ja. Alltså, ja. Har man passerat den gränsen, då har man att göra med en... Alltså, då är det liksom release...
När man känner att man själv är lite flammig på halsen. Ja. Man bara, man får ett litet lätt underbett. Ja. Då vet man att nu du, Gunnel.
Och lite darr på stämman. Alltså, man kan skönja ett uns av darr.
Vibrato.
Alltså, får jag komma med en liten lightrövhatt här? För jag känner nu att jag sitter och stampar här. För jag känner igen alla, alla komponenter i din erfarenhet här. Fick jag erfara inför en mycket efterlängtad fjällvistelse. Som infann sig direkt efter nyårsfirandet.
Ja. Ja, det vet jag att du har varit iväg.
Ja, det var ju ljuvligt. Men då var det så här. Att sonen hade ju önskat sig ett par nya Googles. Ett par nya skidglasögon i julklapp.
Ja.
Mm. Han hade scrollat sida upp och sida ner. Och valt ut ett par som han så gärna...
Var spegelglas?
Jajamän, blå, skimrande, vita. Bara.
Ja.
Och då visade sig att hans älskade farbror, tillika gudfar. Han hade... Farbror, sa jag det? Det är inte hans farbror, det hittar jag på bara.
Nej.
Det är, gudfar.
Men det duger.
Ja.
Ja.
Han hade då köpt dessa godingar till sonen.
Mm.
Han blev så glad. Tills han öppnade förpackningen och såg att det satt, så om du tänker dig, som ett tefat stort som ett jävla UFO. Som ett larm.
Larmet.
Ja, på resåren. Mm. Men ha förtröstan, kära son. Vi kommer att lösa detta i god tid till avresan.
Det är coolt att ha i backen ett stort larm som hänger i ena örat.
Ja, visst. Ja, visst. Så vi frågar ju då den kära gudfadern. Var är de införskaffade? Jo, men det här är på en stor sportkedja. Som det finns tre butiker av i byn. Så min man då åker till den första butiken och knallar in där och säger: "Ah, tjena, tjena, grabben fick de här i julklapp, men ni har glömt att larma av dem, så skulle ni kunna..."
Lösningsfokus.
Ja, om ni bara skulle kunna ta bort larmet så vi... Ja. Ah, typiskt. Alltså det verkar inte som vi har inte det här larmsystemet. Jag kan inte plocka bort larmet i våran, med våran magnet.
De hade
magnet.
Inte rätt manik.
Magnet, nej precis. Nej. Och så dagarna gick. Det var ju lite ändå mellandagar där. Och så man kanske inte hade jättestor lust att åka till den lokala sportbutiken. Men, men så var vi ändå tvungna att uträtta då lite ärenden innan avresa. Så dagen före så tar vi oss iväg till butik nummer 2 i nämnda sportkedja. Jag knallar in, kliver rätt fram till kassan. Tjena, tjena. Imorgon drar vi till Sälen, det ska bli härligt. Det är bara ett litet problem. Och det är det här lilla tefatet som då sitter i resåren på sonens glasögon. Så om ni kan ta bort den bara så vi kommer iväg här så löser det här lite geschwint. Ja, hon står där då och bökar på den här magneten. Och säger nej, det verkar inte som vi har inte det här larmsystemet här. Vi kan inte ta bort den här. Och då känner jag så här, då har vi alltså varit i 2 butiker. Vi har bekostat en utflykt.
Är du sur på magneten eller på kedjan?
Jag är sur på situationen i det läget.
Ja, jag fattar.
Och föreslår då på ett mycket, mycket konstruktivt sätt. Men du, är det inte så att ni har likadana i sortimentet så att vi bara kan byta då? Så kan ju ni, för ni är ju kedja, så då... tänker jag att ni kanske kan lösa det internt på något vis. Hon bara, nej men det går ju inte, för då kan
computer
ju inte vi sälja. Då kan ju inte vi sälja de här glasögonen.
Nej, men det är väl för fan inte ditt problem.
Så du tycker att det är mitt ska, alltså, blev det här mitt problem nu att ni har glömt i eran kedja att så att säga ta bort larmet? Och då går vi därifrån, för jag blir så här nästan lite ställd. Okej. Okay.
Den där. Kan du inte låta passera.
Jo, sen så kommer det ju då. Det är nu lejoninnan väcks till liv.
Ja.
Hur jag känner hur jag så att säga eldar upp mig. Flammigheten utbreder sig över thoraxpartiet. darret på rösten. Och då är jag så jävla arg. Så då går jag fram och säger så här, men vad tycker du jag ska göra då för att min son ska få åka skidor med sina nya glasögon som hans gudfar har köpt i en av era butikskedjor och som vi nu vill kunna använda? Ja, ni får ju åka tillbaka till butiken där de är inköpta. Så om gudfadern har köpt dessa glasögon i Kiruna, tycker du då, verkar det rimligt för dig att jag ska åka till Kiruna för att få bort detta tefat? Är inte det uspen med att ha en butikskedja att jag ska kunna köpa en produkt i Malmö, byta den i Norrköping eller vart fan jag vill? Och det är då Karen väcks till liv. Ja, har du din chef här?
Way! Ja. Ja, såklart.
Och då är hon rödflammig på bröstet, går ut till personalrummet och är där en god kvart. Kommer tillbaka, säger chefen är visst på lunch, men vi löser det här nu med ett par ersättningsglasögon. Men det är inte så vi brukar göra.
Ja, men... hon var tvungen, hon kunde inte låta bli den.
Nej, men då står du och säger att det är mitt case. Det är jag som ska lösa detta. Nej, det är inte så jag menar. Men, va, du, ge mig de där jävla glasögonen nu bara. Jag var galen.
Ja, med fog, Anna.
Och min son höll med på fog. Att skämmas ihjäl. Kan jag säga.
Åh gud, stackars jävla barn. Alltså var han med?
Ja, han var med. Han sa, mamma, jag har aldrig sett dig bete dig så här. Det blev väldigt stelt, så, tyckte han. Det blev stelt.
Cringe.
Men
vad är det? Vad är det frågan om?
Det är ju inte rimligt. Man har köpt en produkt för 1000 kronor på en butik i en kedja. Ska det då vara kundens problem att du inte kan få bort det jävla larmet? Nej, skärpning.
Som de själva har glömt i första läget. Men också så här, jag är också konfunderad över hur kan de bete sig som att det är deras egna plånbok som de ska hålla upp pengar för?
Exakt. Hon bara, ja, du måste ju förstå, vi kan ju inte sälja. Nej, det förstår jag inte alls. För det är ju hela, det hela ert affärskoncept bygger på. Det är ju att ni har massor med butiker i landet. Du stoppar en av de jävla glasögonen i cirkulationskuvert och skickar det till random butik i Mellansverige. Så ska du se att de kommer att säljas. Lös uppgiften. Nej. Nej.
Det är nu. Och jag vill så gärna att jag tar fram, istället för att bli så arg som jag och uppenbarligen du blir. Det är nu vi ska bli som vår kompis Viveka. Som lägger huvudet på sne och nästan viskar fram. Ursäkta. Jag bara undrar, är du på toppen av din nivå nu? Eller kan jag förvänta mig ett snäpp upp?
Kan vi tänka oss en level up?
Jag vill bara veta liksom vad vi har att jobba med här. Lite viskande. Alltså den är så jävla välplacerad i de här lägena.
Ja, verkligen.
Är du på toppen av din nivå?
Men för att det skulle funka, då skulle man ju behöva också samtidigt massera någon slags jävla sten.
Chakra.
Eller något i fickan. Alltså, för det är ju omöjligt att plocka fram det där då. När du är så där. Upprakt.
Kan jag få prata med managen? Ja. Jag älskar ändå att vi har i oss en varsin Karen.
Ja.
Nej, men vi kan väl konstatera att du fick ett par brillor. Mm. Och jag fick en ny maskin. Hem. Tjusch, så stod den här. För fan alltså.
Ja, och slutsatsen man kan ändå dra av dessa båda erfarenheter. Mm. Det är att fan, stå på dig.
Ja.
Bara.
Ja. Och håll inte på att hustla när kunden har rätt.
Just det.
Jag har själv haft butik. Jag lärde mig att kunden har ta mig fan alltid rätt. Även om de har fel så har de rätt här. Ge hit, bye bye, hej då.
Ungefär så, ja.
Nåväl, fan vad långt det blev. Jag älskar att du kliver in i rövhattsljuset. Välkommen in.
Jag kände att jag trivdes där faktiskt.
Ja.
Det kändes bra.
Jag trivdes också se dig där. Du blev lite mer människa. Alltså du är ju oftast ganska snabb på att hitta förmildrande omständigheter i rum där det inte finns några.
Just det, just det.
Det är uppfriskande. Men det här är en dig, lite kategoriskt.
Där det inte finns några.
Ja. Nej, älskar det. Ha, hörni, nu så lägger vi på locket.
Vi lägger på locket och luren och säger också att haka på Ljungdahl och Ginghede på Instagram, för det nämnde vi inte tidigare. Ja. Och mejla på hej@ljungdahlochginghede.se om ni behöver ventilera något med anledning av dagens avsnitt eller så.
Och vad många fina mejl vi fick och DM på Instagram av, för vårt förra avsnitt med RFSL om omvändelseförsöken.
Ja. Men vilket fint avsnitt det blev.
Jättefint avsnitt, och vad jag känner mig som att jag lever ett otroligt privilegierat och lätt liv.
Jag kan bara instämma.
Sett till, ja, så att en djup, jag tar en stor portion av humble pie inför det faktum att folk har det betydligt svårare med sådana enkla och väsentliga saker som att bara få vara sig själv. Så att, kudos till er, och vi har er rygg any fucking day!
Absolutely!
Ha det fint. Ta hand om er. Bye.
Hej.